Välkomna till Absolutions podcast. Det här är avsnitt nummer 9. Jag, Thomas Ristrand, klinikchef på Absolutions, sitter här tillsammans med min son.
Hej, jag heter Marv Ristrand Alner.
Och ja, dels är det min son, men det är också en kollega, för Marv jobbar här hos oss. Och då har vi pratat lite om att vi skulle hålla en podcast tillsammans. Och då var det lite pirrigt och nervöst. Så då blev ju svaret självklart att då ska vi göra det.
Får se vad det landar.
Ja, precis. Utmana lite. Och vi lovar inte klippa bort något.
Kanske.
Precis. Ja, vi får se vad det blir av det. Ämnet för idag satt vi och pratade lite om innan. Jag vet inte riktigt hur ska vi benämna ämnet. Vi är ganska på det klara med vad vi ska landa i.
Mm. Ja, vi sa det att det kändes lite luddigt innan här.
Mm. Men kanske tydliggöra lite vilka det är som vi vänder oss till. Vilka är det som behöver få komma hit till oss? Mm.
Ja, jag tror att det är många som behöver det och men inte riktigt vet vad de behöver, så det här kanske är lite hjälp att förstå att våran hjälp finns liksom.
Mm. Alltså vi jobbar ju med det som vi kallar för dysberoende. Alltså beroende är vi. Och vi är beroende av saker som är bra. Men också, vi har beroenden som är dysfunktionella. Alltså dys betyder ju sjuklig, svag inför. Och vi har sjukliga bindningar till saker. Alltså saker, händelser och fenomen. Och det är vårt inre tillstånd. Och det kanske vi inte är ens riktigt i kontakt med. Men vi kanske ser de yttre åthävorna på grund av det. Och det är konsekvenserna då. Och konsekvenserna, de är i princip oändliga. Alltså vi kan äta, dricka, ha sex, medberoende, spel och så vidare. Det är de verkligen de yttersta konsekvenserna. Men det finns ju massa mera, betydligt mer subtila konsekvenser. Som att man kallar sig för utbränd eller deprimerad. Eller,
ja, svårt att sova. Eller?
Svårt att sova, ja.
Klarar inte av att jobba eller vad som helst.
Stressad.
Ja.
En stress som ligger på som om att det är panik hela tiden.
Mm.
All stress får samma värde på något sätt. Ja. Så därför är det ganska ointressant och svårt att prata om konsekvensen, hur det yttrar sig. Och mer intressant och viktigt att prata om själva dysberoendet.
Ja, ganska onödigt också. Eller man kan ju inte behandla en konsekvens.
Det
skjuter ju bara upp problemet liksom.
Då blir det symptombehandling.
Eller ännu värre till och med.
Ja, precis. Mm. Man får ett ännu större dömande av sig själv när man inser att jag är fel, jag borde ändra beteende och så går det inte.
Mm.
Mm. Ska vi börja med att beskriva vad då dysberoendet?
Vad det är för någonting? Det var...
mm.
Mm.
Jag tänker vi ska komma till den här länken till det som vi hade som syfte, som är lösningen. Alltså vi pratar väldigt mycket om vad som är problemet, alltså dysberoendet och alla problem som ingår i det. Och vi vill lite mer tydliggöra vad som kanske är lösningen.
Mm.
Jag tänkte vi kan ta lite exempel som inte är just de här tydliga, som att vi äter för mycket eller har destruktivt sexuellt beteende eller knark och droger och så vidare. Det mera subtila som ligger bakom. Alltså ju närmare vi kan prata om problemens Alltså ju närmare vi kommer kärnan, problemen som ligger närmare kärnan, ju tydligare blir det och ju lättare är det att förstå. Annars är det, alltså för en som inte lever i ett beroendetillstånd, är det ju nästan omöjligt att förstå hur kommer det sig att man gör någonting som är uppenbart får negativa konsekvenser. Men uppkomsten är ju just där att vi sitter fast i ett ramverk för hur vi fungerar och ser på världen och oss själva. Mm. Tänkte vi, om vi tar exempel från oss själva.
Ja, ja men det är... När jag kraschade så var det ju det där liksom, att jag visste att jag, just det uppenbara liksom, att knarka, det leder ju till dåliga konsekvenser liksom. Det är enkelt och det är tydligt att se. Men när man slutar med det så ser man ju det där andra liksom, att det, att flykten från en själv var ju för mig konstant. Och min syn på mig själv, jag fanns ju inte på jorden riktigt.
Du menar att du var som att du fanns lite i en inre värld, men inte riktigt i verkligheten?
Ja, i mitt eget huvud fanns jag liksom. Jag hade spelade upp alla scenarion i hela huvudet. Och jag kommer ha det hela tiden liksom. Där kan jag fastna i idag också, men liksom att allting går ett varv i huvudet hela tiden liksom. Alla samtal jag har, alla möten. Jag tänker igenom det och sen säger jag det, och sen så reflekterar jag och sen tittar jag hur den personen reagerar liksom. Jag är aldrig där. Jag lever mitt liv ut efter vad andra tycker om mig. Och jag hade ju, kom ofta liksom, hade de här tankarna om att om det där händer, om jag vinner på lotto, då kommer jag få allt, då kommer det bli bra liksom. Vänta på att någonting skulle komma till mig liksom och rädda mig. Jag hade, ja men ensamheten är ju, den jag hela tiden sökte och var väldigt rädd för att vara i, bland folk. Och att folk skulle se mig är ju väldigt läskigt. Men det jag saknade hela tiden, jag kommer ihåg det, var det jag fantiserade om liksom, att vara populär, att vara någon eller liksom. Och det blir inte att jag, man kan inte se att det, eller jag kunde inte se att det var det jag behövde liksom, att blotta mig. Jag trodde att jag behövde vara någonting för att få det.
Du behövde hitta din roll för att få den här bekräftelsen.
Jag behövde vara rolig eller snygg eller
rätt.
Ja. Ja. Och det blir ju ofta att man, att jag kom på, nej men att tycka vissa saker, att då är jag en bra människa. Att om jag tycker rasister är dumma och alla är lika värda. Och
att med bra åsikter så blir man en bra människa.
Ja, exakt. Att jag är en snäll kille som tycker om alla och liksom sådär. Då är jag bra. Då tycker jag rätt. Och det blir man ju väldigt bekräftad i också liksom. Det är ju, det är ju rätt åsikt för väldigt många människor. Så det funkar ju till en viss gräns liksom, men jag är ju fortfarande inte med där liksom. Det är inte jag som tycker det här. Jag tycker det för att jag förstår att det funkar liksom. Så det är ju samma sak där. Jag lever ut efter andra. Tror eller tycker liksom.
Jag tänker på det här med, jag pratar om enighet, att en familj eller oavsett en grupp, ett system, vi behöver ha en enighet, att vi är enade, vi är tillsammans, vi i den här gruppen är en trygghet, att vi tillsammans blir någonting mer än de enskilda delarna i gruppen, att vi faktiskt ger varandra näring, vi ger det här sammanhanget möjlighet att utvecklas och bli någonting mer. Att den här enigheten är ofta bristande i familjer. Och i vår familj var det väldigt mycket så att vi hade vissa förhållningssätt, men som du säger, att man ska ha vissa åsikter och man ska ha bra åsikter och rätt åsikter. Och att i det så trodde vi att vi skulle få någon enighet, att vi tycker samma, eller vi tycker bra saker.
Mm.
Och de där andra, de tycker fel saker. Men det blir egentligen inget möte, det blir ingen möjlighet för var och en att faktiskt uttrycka var man befinner sig, hur man känner sig. För då blir det ett möte som sagt. Och då är risken att man blir blottad eller avvisad eller inte duger.
Ja, nej, men jag kom, och det här med att man får, jag fick någon slags, jag kände liksom oron från familjen hela tiden, att vad ska det bli av dig ungefär?
Att vi i familjen skickade de signalerna till dig.
Ja, och att liksom, jag har alltid fått höra det här liksom, att jag ska få göra vad jag vill liksom, och du får bli vad du vill och jag kommer älska dig oavsett liksom. Men det är inte de signalerna man, jag fick liksom. Det är,
munnen sa en sak.
Ja, och det var ju ett, jag kom hem full någon gång och mamma var så liksom så förkrossad, så att det var liksom, jag visste inte var hon skulle ta vägen. Och då kunde jag aldrig göra det igen. Så det var fullt, då kom jag inte hem. Liksom.
Precis.
Och hade jag gjort något fel, då sa jag inte det. För att det blev, då var ju det fel, då var jag dum. Liksom.
Mm.
Och bara slutade jag med ännu mer. Liksom.
Jag kommer ihåg, jag visste ju att din mamma var på det viset. Så att jag gjorde ju, på något sätt utifrån henne gjorde jag tvärtom.
Mm.
Att du fick göra vad du ville och allting var okej och jag brydde mig inte. Eller, ja, men verkligen sådär att allting är okej. Och då blev det på något sätt ingenting istället.
Ja, men det kommer jag också ihåg. Då var det som att du inte brydde dig överhuvudtaget.
Liksom. Och så tänkte jag att ja, men, vi kanske behöver prata om det, eller borde prata om det, men hur då?
Mm.
Vad ska vi säga?
Ja, det gick inte.
Det gick liksom inte. Hur vi än försökte liksom öppna för någon slags konversation, så blev det rätt eller fel hela tiden.
Mm.
Och då var det enklare att inte prata om det.
Mm.
Och så bara hängde allting i luften. Ja. Alltså jag har väl, alltså utifrån mig så har jag känt att vi har alltid haft, vi har haft de här banden och tryggheten och kärleken, tilliten till varandra på något sätt, men väldigt outtalat. Vi har inte lyckats prata om det eller faktiskt mötas i det i ord, utan det är någon tyst överenskommelse att ja, vi har varandra, men det, i praktiken så hände ingenting, det blev ingenting. Och i praktiken så kände jag bara en sorg och frustration och smärta över att jag såg dig i din ensamhet. Du liksom tonade bort mer och mer.
Mm. Och det, jag tänker på det mycket liksom att jag... Ja, men jag tänkte på det när vi pratade för några dagar sedan. Och så tänkte jag på ett samtal som vi hade när jag var 16, 17 eller någonting. Och jag sa att jag aldrig hade varit lycklig eller glad i mitt liv.
Mm, just det.
Och så var det verkligen. Jag kände ju, det kunde jag liksom aldrig känna.
Mm.
Men jag kommer ihåg liksom när jag försökte prata med dig eller med mamma om det, så var det liksom... Det hjälpte ju inte ändå. Så varför skulle jag prata om det liksom?
Mm. Mm.
Jag blev ju väldigt lämnad i det liksom. Jag, det var ju mitt fel liksom.
Mm.
Eller mitt problem. Även om jag märkte, ni blev ju liksom... Det påverkar ju såklart. Men ni visste ju inte vad ni skulle göra med det liksom.
Mm. Ja, jag kommer ihåg det också. Jag kommer ihåg att jag blev otroligt lättad och glad över att du sa det. För att jag kände ju att det var så.
Mm.
Så i och med att du sa det så kändes det väldigt bra. Men jag kunde inte riktigt relatera mig själv i det där. Alltså att jag kunde bara se att jag borde göra någonting för dig. Jag kunde inte se att jag inte var närvarande. Att jag inte kunde liksom guida dig eller leda dig eller hjälpa dig eller stödja dig. För att jag var ju på samma plats.
Mm.
Och där tror jag att vi föräldrar ofta gör så att vi försöker ge våra barn det som vi inte fick, men vi äger inte den kompetensen, så vi kan inte.
Det där hör man ju ofta, att många som säger det, att jag ska ge mina barn det jag aldrig fick som liten.
Mm. De ska inte behöva ha det som jag har haft det.
Ja.
Men det går inte, jag kan inte ge något som jag inte äger.
Nej.
Hur kommer det så att vi sitter här idag och är i tillfrisknande?
Var det kraschade eller var det?
Nej, men det är ju så att för att en människa ska förändra sig så måste man komma till ett stadium att det krävs att jag förändrar mig. Jag måste. Och för min del var det verkligen så att jag kände att jag hade förlorat livet och förlorat, på väg att förlora hela familjen. Ja, ingenting fungerade. Jag var tvungen att faktiskt göra någonting. Och det var ju min räddning. Det krävdes av mig. Mm. Vad kände du? Vad var det som hände som gjorde att du var tvungen att byta bana?
Ja, men jag kände, det var ju liksom, jag hade varit så otroligt tillstängd liksom. Jag släppte aldrig liksom. Det var som att gå runt och hålla andan liksom i hela livet, så det kändes som att jag höll på att explodera liksom. Jag visste inte. Jag orkade liksom inte helt enkelt. Det... Och jag förstod inte, eller jag har väl alltid haft känslan av att det ska vara någonting mer i livet än det var liksom. Så här jävligt kan det ju inte vara liksom.
Mm.
Så jag förstod väl på något sätt, även om jag inte kunde känna det eller liksom ha någon slags framtidshopp liksom, så jag såg någon, det måste ju gå att göra någonting liksom. Och att den där känslan av att jag bara ville liksom kräkas ut allt jag gick och bar på liksom.
Mm.
Det var väl det som gjorde att jag kom dit. Alltså, till slut så går det inte att hålla igen liksom. Det... Det väljer jag över.
Ja, till slut så säger både kropp och psyke ifrån. Systemet slutar fungera. Som tur är.
Ja. Nej, men jag tänkte på det att det är så, börja i tillfrisknandet, och det är så otrolig befrielse i början att det går så lätt och allting känns så bra och man flyger på moln liksom. Och jag lärde mig liksom termer och liksom hur man ska göra för att må bra ungefär.
Ja, visst, lite checklista så där, hur man ska ta hand om sig.
Och det går väldigt fort att glömma bort det också liksom. Att när jag slutade att liksom, ja, det krävdes bara att inte gå i gruppen ett tag. Så är man där igen. Började ha ett dåligt förhållande och liksom, tror att det skulle rädda mig. Och sen blir skammen över att inte liksom, att jag har gjort fel nu, att jag skäms över att jag har gjort fel. Då kan jag inte gå tillbaks. Då, nu måste jag klara det här själv liksom, helt plötsligt. Det blir jättetungt och jobbigt allting. Då måste jag börja fly ännu mer och komma längre och längre bort. Liksom. Tills jag kraschar igen. Men det är så trist att det måste gå åt helvete innan det kan gå bra. Liksom. Men det måste ju verkligen det. Att man måste må väldigt dåligt för att det ska funka liksom.
Ja, det är ju först då som jag liksom kommer i kontakt med det som jag hela tiden försöker fly ifrån och skydda mig från och slippa. Lösningen finns i problemet. Jag måste till problemet för att hitta lösningen. För att vara i det som är problemet så att jag kan lösa det som ska lösas. Vad är det som ska lösas?
Ja.
Ska vi prata lite om det som fattas i en dysfunktionell familj? Alltså den här enigheten som vi har i ett familjesystem, i ett dysfunktionellt familjesystem, så bygger det väldigt mycket på en psykologisk, psykisk överenskommelse om, ja, men som vi sa, att vi har rätt åsikter, vi har samma åsikter, vi har våra roller i familjen, vi har våra positioner, där allt är väldigt mycket statiskt, att vi sitter fast i att så här tycker vi, det här är min roll, det här är mitt ansvar och så vidare. Och det gör att det blir inget möte, det händer ingenting, det blir inget levande i familjen, vi går inte framåt. Och var och en lär sig aldrig ta sitt eget ansvar, för att någon annan går in att i sin rädsla för att systemet ska ruckas, så går man in och hjälper med citattecken då. Att när någon mår dåligt så går man in och hjälper, det vill säga att jag går in och hittar ett sätt för att slippa ta itu med det som ska ta sig itu med. Och det gör att den andra personen aldrig blir riktigt fri och lär sig själv. Och varför enigheten, alltså sättet vi håller ihop familjen, bygger på ett psykologiskt system, är just därför att jag inte har kompetensen att ta hand om mig själv. Jag är rädd för ensamhet. Jag är rädd för att bli övergiven. Därför måste jag på något sätt binda mina familjemedlemmar till mig. Och göra dem handikappade så att säga. Att jag ser till att de behöver mig hela tiden. Att i nästan allting som sägs och görs så finns det en underton av kritik. Som gör att ja, men nu var du ganska duktig. Som att jag har satt en ribba för hur duktig du ska vara, som gör att du försöker nå upp till det som jag levererar. Jag säger till dig att du ska vara, se ut så eller vara så, eller
Och man säger inte riktigt vad det är eller. Det är,
nej, precis.
Så man vet inte vad man ska leva upp till, men det ska man.
Det här märker ju inte en förälder eller ett stora syskon själv, utan det sker liksom omedvetet ofta. Men det gör att den som får det här budskapet försöker leva upp till det här, för att då får jag ju den här bekräftelsen. Och den här bekräftelsen jag får att jag är duktig eller snäll eller snygg eller bra eller vad det nu är, den måste jag ha istället för att jag liksom äger mitt eget jag. Och att vi faktiskt kan mötas på riktigt i någonting helt annat som jag skulle vilja kalla för andlighet. Jag vill sätta ett likhetstecken mellan andlighet och enighet. Mm. Och vad skulle då enighet kunna vara? Eller andlighet? Som ofta fattas. Andlighet är någonting som inte går att hålla i. Det är liksom ingenting fast. Det är ingenting som går att se. Det är ingenting som jag äger. Utan det är ett tillstånd som jag kan vara i. Om jag tar hand om mig. Om jag vågar. Om jag vågar blotta mig. Om jag har modet. Så att det finns ju alltid en risk med det. Och därför vill vi gärna inte gå dit. Utan vi vill förlita oss på det som vi kan lita på. Liksom det här fasta, rigida. Att vi har en hake på varandra inom familjen hela tiden. Vi är beroende av varandra. Jag är beroende av att mina barn inte växer upp och blir självständiga. För då kommer jag ju kanske bli lämnad. Och jag klarar mig inte själv. Och tvärtom.
Och det där du säger att man inte kan... Det är inget som man kan ta på liksom. Att...
Mm.
Jag hade ju aldrig känt någon andlighet i mitt liv. Så hur ska jag veta att jag saknar det? Liksom? Jag vet inte ens vad det är.
Nej.
Så.
Alltså den ådran är så tunn och skör så att den...
Ja, den finns ju någonstans, men jag kan inte uppfatta det. Liksom. Det är...
Och eftersom den är så liten, om jag ens uppfattar den, så är den i det närmaste obetydlig.
Mm.
Så vi ska liksom ge näring till någonting som vi inte knappt äger.
Och då blir det ju väldigt konstigt och läskigt och svårt.
Mm.
Ja.
Och det är också att i andligheten så kan jag ju bli otroligt sviken. Mm. Och det är det vi har blivit. Alltså de flesta människor lever eller har växt upp i en ambivalent anknytning. Som innebär att ibland så finns det ena och ibland inte. Och det liksom skiftar hela tiden. Man vet inte vad som gäller. Och det gör att man blir väldigt känslomässigt styrd. Och känslor är väldigt kopplade till psyket. Där psyket försöker ta över känslorna, eller ta hand om känslorna och skapa en bättre känsla. Förändra känslan. Ta kontroll över känslan. Vare sig det är smärta, sorg, rädsla, skam, ensamhet och så vidare. Ska vi ta lite vad det är för ingredienser som ingår i andlighet som skapar enighet?
Mm.
Jag tänker, utan liksom någon inbördes värdering, så tålamod.
Ingen top 10-list här.
Nej, top 10 på andlighet. Tålamod. Vad är tålamod?
Ja, du brukar ju säga mod att tåla.
Mm.
Provocerande.
Ja. Nej, men det är ju verkligen det.
Att alltså, inte ge tillbaks. Så att...
Mm. Alltså när jag har tålamod, när jag behöver tålamod, det är att jag behöver stå kvar, stå ut med att inte ja, vad det nu är, personen framför mig är fel eller förstår inte eller jag kan inte själv eller någonting. Alltså jag behöver ha modet att tåla att vara i det som jag är i istället för att hitta en lösning och fly eller reagera på någonting. Utan stanna kvar. Reflektera.
Att inte vinna eller ha rätt eller?
Ja.
Mm.
Och det är verkligen mod. Om man tänker efter att det är mod som krävs för att tåla det jag står inför. Som är svårt, läskigt, gör ont.
Mm. Ja, för då målar man ju upp den här. Om det inte blir som jag vill, då kommer det gå åt helvete. Liksom. Då behövs det ju mod för att våga göra det ändå. Liksom. Mm. Eller att inte våga göra det. Inte gå in i det.
Mm. Trygghet. Trygghet är väl det som kanske försvinner snabbast igen i en dysfunktionell uppväxtmiljö, därför att den är skiftande. Ibland så är det tryggt, men då kan jag inte lita på den eftersom det kan försvinna, för det har gjort det. För rätt vad det är det inte tryggt. Mamma och pappa är inne i något tillstånd som gör att det inte är tryggt. De har fullt fokus på att försöka ta hand om sitt eller fly eller överleva eller är stängda eller någonting. Och då får jag inte trygghet, eller jag kan inte lita på att trygghet är någonting att lita på.
Nej.
Respekt kan också vara svårt att se, men om man tänker sig att en förälder inte respekterar sig själv, så har de väldigt svårt att respektera sina barn. Och då lär inte barnet sig att respektera sig själv eller andra. Och det är just den bristande respekten gentemot sig själv som gör att jag hamnar i ett beroendetillstånd.
Mm.
Jag tycker du beskrev det. Ja, nu när du beskrev ditt tillstånd så tycker jag jag hörde mycket det. Att du inte respekterar dig själv.
Nej, men verkligen.
Att du letade efter att hitta en roll där du skulle bli respekterad.
Mm.
Och då skulle du få det av andra.
Mm.
För att du kunde inte göra det själv.
Ja. Jag såg liksom ingen. Ja, men ingen tydlig plats för mig själv. Liksom. Jag fick aldrig någon liksom. Ja, respekt är väl ordet.
Mm.
Ja.
Och det här, alltså, att andligheten är så bristfällig i oss gör att jag har så svårt att se. Men bara som det här, att jag vill ha respekt. Men jag har så svårt att se att jag behöver ge mig respekt. Eller att jag får, eller att jag kan, eller att det är värt något. Okej, jag kanske behöver det, alltså försöka lite, men det är inte så värt så mycket. För jag är ju inte så mycket. Alltså mitt jag är så svagt.
Mm. Ja, men jag blev liksom... Respekt är ett svårt ord. Alltså jag, det är ju sånt man slänger sig med. Men vad betyder det? Liksom?
Mm.
Men jag tänker att jag inte fick... Alltså jag blev tagen för givet. Liksom, att det var, jag behövdes, eller liksom, jag behövdes inte, men jag hade redan. Jag var där. Liksom. Det var okej. Jag sa ingenting. Jag var tyst. Och man behövde inte bry sig så mycket. Liksom.
Mm.
Behöver inte visa någon respekt för vad jag tyckte eller vad jag kände eller.
Mm.
Så då kände jag ju så.
Mm.
Mm.
Tillit det är också ett grundläggande ord som vi behöver. Om vi tänker på tillit, hur det stavas, så går det att läsa åt båda hållen och det blir tillit från båda hållen. Och det är just det som är betydelsen, att det är två personer som ger till varandra. Och till från båda hållen blir tillit. Båda ger till. Det är inte en som ger. Det är inte en som ska ge till den andra. Det är inte en som ska ska ha, utan båda ger. Och så möts vi på mitten. Och det betyder att jag kan ju ge, men inte få någonting tillbaka. Därför är det läskigt. Och det är det som vi har mer eller mindre blivit fråntagna i uppväxten. Tilliten. Ibland så ger vi, men får ingenting tillbaka. Och då vågar jag inte lita på tilliten. Tillit och lita, det sitter ihop.
Mm.
Det går inte att lita på det. Tänker du
någonting? Nej, men att det blir väldigt motsägelsefullt på ett sätt. Liksom att det krävs två för att tillit.
Mm.
Men det, jag måste ju ge det för att den andra ska kunna ge det. Så att det blir...
Det är därför just det ingår i det andliga. Att det, det går inte att hålla i det.
Det går inte, man kan inte lita på det.
Nej, det finns om det finns. Eller så är det inte det. Utan vi behöver vara friska och vi behöver skapa en miljö där det finns möjlighet för tillitet att existera och växa.
Mm.
Men det är ingenting som jag kan tanka ner från nätet.
Nej, eller kräva eller någonting. Liksom det. Ja.
Omsorg. Det är samma där, om man delar upp ordet omsorg så är det ju sorg om. Vad ger man ett barn? Jo, man ger ett barn omsorg. Man möter ett barn i sorg, i svårigheter, i smärta, i rädsla. Och det är det vi behöver ge varandra. Det är det vi behöver ge barn. Sorgen om. Det är att förstå vad det är som är sorgen. Att finnas där. Att inte trösta i bemärkelsen dämpa sorgen. Stoppa en napp i munnen eller såja, det räcker. Utan att finnas där och låta sorgen få verka ut tills den inte finns längre. Tills den är klar. Men risken som förälder är att jag möter någonting i mitt barns sorg som jag väcker kanske min sorg. Eller jag känner min otillräcklighet. Eller. För att jag har ingen kunskap, kompetens om vad det är jag står inför. Det blir bara skrämmande, läskigt och svårt. Och gör ont kanske.
Och att man inte visar det själv. Att det kände jag väldigt ofta. Att jag hade ingen aning om vad som hände mer. Liksom.
Nej visst, min egen sorg. Den försökte jag ju bara dämpa. Eller
fri,
eller.
Det kändes ju väldigt läskigt och konstigt. Om att, hur ska jag kunna visa mig ledsen om inte du gör det? Liksom,
eller? Ja, exakt.
Det går ju inte. Det är fel, tydligen.
Ja.
Ja.
Vi människor är ju som speglar för varandra. Och ser man inte sig själv i den andra, då, ja, då visar man inte sig. Då stänger man. Ja, i andlighet så ingår ju kärlek såklart. Och kärlek är också, eller rätt sagt så här, vad händer med kärlek om jag håller i kärleken för hårt? För att jag vill ha den, jag vill äga den, jag vill vara trygg i den. Ja, då kväver jag den. Och kväver jag kärlek, ja, då är det inte kärlek. Och där, i det så tycker jag att man kan förstå hur subtilt och svårt det är med andlighet. Att kärlek är någonting som jag kan vara i, men jag kan inte äga det. Utan det är någonting som jag hela tiden måste föda genom att ge, att våga ta emot, våga vara närvarande, våga.
Ja, men det känns som den tydligaste liksom av alla de här orden, så är det som beskriver det bäst nästan, att man kan inte, eller jag kan inte känna någon kärlek om jag inte har andligheten liksom. Och att många som säger att liksom, jag tror inte på kärlek eller för det finns ju inte. Och vad är kärlek? Det går ju inte att beskriva, men när man känner det så vet man ju vad det är. Det är väldigt tydligt liksom.
Eller jag älskar för mycket. Det gör ont, kärlek gör ont.
Mm.
Ja, men det är inte kärlek.
Nej. Ja, olycklig kärlek.
Eller? Det är en längtan efter kärlek. Men man är inte riktigt där.
Nej.
Mm. Hänsyn. Om man delar upp det ordet då.
Vad blir det? Ja, det är precis det. Vad är hän?
Att ge sig hän.
Ja, ja.
Och syn, att se.
Mm.
Att våga se, att våga ge sig hän. Mm. Det är fina ord när man tittar på dem.
Mm.
Tänker efter, vad är betydelsen egentligen? Och att det faktiskt är ord som har funnits, ja, i Sverige i alla fall, är gamla ord, så att de har funnits länge. Och vi kanske har tappat bort lite, vad betyder de, vad står de för?
Mm.
Det är lite häftigt.
Ja, men det tänker jag ofta på med gamla ordspråk och sånt som man slänger sig gärna med. Behandla andra som du vill bli behandlad själv och sånt där liksom.
Gamla floskler liksom, som är otroligt sanna.
Ja, det är så det är liksom. Ja. Man säger det, men det går ut och in liksom.
Mm. Hur var det med hänsynen i vår familj?
Nej, alltså det fanns ju inte riktigt.
Hugger rakt av.
Nej, men det känns som att vi levde våra egna liv liksom i...
Ja, verkligen.
Att jag körde mitt race och sen... Så liksom, ja.
Jag kommer ihåg i stunden när jag liksom verkligen kände att jag ville och för min skull och familjens skull och för din skull försöka liksom göra något. Och, ja, ska vi inte göra det eller liksom försöka få ihop oss och mötas?
Mm.
Det är otroligt svårt. Och
mm.
Glimtvis så kunde vi i någonting som var spännande eller roligt. Så. Och sen försvann det igen.
Mm.
Jag kunde absolut inte förstå vad är det som inte funkar, vad är det som, alltså jag var verkligen blind. Jag kunde ju se mina tillkortakommanden till viss del, absolut, men jag var verkligen blind inför att uppfatta vad är det som inte fungerar överhuvudtaget i mina relationer, både till er barn och andra.
Tänkte du att det var vårat fel liksom, att vi var så,
att ni var,
ja, men att du försöker och vi vill aldrig och...
Nej, det gjorde jag inte. Jag förstod att det hade med mig att göra.
Mm.
Min mamma är ju terapeut och jag har läst mycket och varit intellektuellt kompetent, så att jag förstod ju mycket så. Men känslomässigt så var jag verkligen, hade ingen aning, jag förstod ingenting. Jag kunde ju inte heller se mig själv. Jag kunde se er och så kunde jag förstå vissa delar. Jag kunde inte se min egen roll eller min egen del i det hela. Alltså min egen uppfattningsförmåga var så otroligt dålig.
Mm.
Uppmuntran. Jag tänker på uppmuntran i din uppväxt, att jag kom på mig själv med hur svårt det var att ge uppmuntran, därför att jag kände att det kändes lite kladdigt eller, ja, det är ett obekvämt ord, men också en risk för att du kanske lyckas med något och då blottas det och blir ännu tydligare att jag är misslyckad. Då synliggörs mitt misslyckade liv så tydligt. Och det vill inte jag ge dig, att du har en pappa som är misslyckad. Så därför vill jag hindra dig från att utvecklas.
Mm. Det är ju logiskt.
Ja, det finns ju en logik någonstans. Hur skruvad den än är.
Ja. Ja, men det är... Så har jag väldigt svårt... Eller haft väldigt svårt att ge uppmuntran.
Mm.
I relationer. Det känns... Ja, men jag känner mig liksom töntig eller fel eller liksom...
Mm.
Att om jag ska ge någon beröm eller...
Mm.
Så blir det bara så här... Ja.
Och i prestation så kanske man kan göra det. Och det är viktigt att...
Ja, ja, det är ju en annan...
Det, för att i prestation så är det... Det är ju någonting tryggt.
Mm. Ja, det går ju att ta på.
Ja, och det är inget möte i det så att säga.
Mm.
Så vad är... Andlig uppmuntran. Där det inte finns någon prestation bakom.
Ja, men det är ju liksom att uppskatta det. Eller uppmuntra det som faktiskt är jag. Eller?
Mm. Jag tycker
och inte det... min bild av dig. Eller, utan...
Ja, nej, precis.
Det du visar för mig liksom.
Mm. Jag tycker det är fantastiskt att vi kan sitta så här idag och prata. Mm. Vi sa det här om dagen, du och jag, när vi pratade, att tänk om jag hade vetat om för 10 år sedan att vi skulle sitta här idag. Det hade ju inte vi. Det hade varit omöjligt att ta in. För mig i alla fall.
Ja, verkligen.
Jag kan nog... Jag har nog levt mycket på hoppet faktiskt. Att jag har sett din kompetens, förmåga att uppfatta situationer och känslor och... Ja, uppfatta andra människor, som har gjort att jag någonstans har varit ganska trygg i vetskapen att det kommer att ordna sig för dig. Att någon gång så småningom så kommer du också att kunna se dig själv på samma sätt som du ser andra människor. Och då kommer lösningen.
Ja, men det där är ju alltså mitt största... Disberoende beteende är ju min största tillgång nu på ett sätt.
Mm, exakt.
Att precis. Jag var så otroligt medveten om vad alla andra tyckte liksom, och kände och kunde gå in i ett rum och bli helt liksom spak för att det var låg en stämning i luften liksom, eller väldigt, väldigt medberoende liksom.
Mm.
Om man använder det på på andra sätt och kan se sig själv i det, så är det en väldig tillgång.
Mm. Man kan säga att den största tillgången vi människor har för att få använda oss av vår andlighet är just förmågan att möta våra misstag. Att vi gör fel, att vi inte duger, att vi har våra tillkortakommanden. Att vi kan möta det och se det. Det är där vi får användning av vår andlighet. Och om man sätter det i ett familjesystem till exempel, så blir det just det att kan vi tillåta varandra att få vara fel, ha fel åsikter, vara fel, blotta sin skam och så vidare, så finns det en otrolig tillgång att få möta varandra i den andligheten, där var och en får jobba med sitt eget tillfrisknande, att få utvecklas, att få det stöd man behöver för att utvecklas själv, istället för att någon annan tar över ansvaret och hjälper och talar om och dömer. Och kan vi göra det och låta varandra växa, så kommer också jag att växa. Men det är det som är, i den trasiga familjen så vill inte jag att någon annan ska växa, för då kommer jag bli ensam. Men om jag börjar tillåta mig själv att växa, så kan jag också ge det till mina familjemedlemmar, som kommer att ge mig detsamma, kommer ge det tillbaka.
Mm. Ja, vi pratade ju om behov och begär, att att man vill ha det här liksom. Fast man egentligen, ja, man behöver det ju, men man kan inte ge det, och då blir det ett begär liksom, istället.
Ja, de behov som jag inte kan ge mig, eller ja, som jag inte har, som jag inte har förmågan att ge mig själv, de blir ju depraverade, och då blir det begär istället. Som är liksom ett substitut, och det är alltid, de har alltid en negativ konsekvens.
Eller vill jag ha det utan att ge något tillbaka?
Ja, och någonstans så tror jag inte att jag duger, eller att jag kan, eller att jag får ge mig mina behov. Alltså ligger en skam bakom att jag får inte livet, så därför tänker jag ta någonting annat istället. Vad gör ett litet barn som känner sig utanför? Ja, den tar ju kompisens leksaksbil i sandlådan. Därför att han känner att han inte har en lika fin. Eller? Så fungerar vi som vuxna sen. Som barn i sandlådan. Har vi varit några andliga här nu?
Det tycker jag.
Eller har vi bara varit uppe i huvudet? Låtsas vara andlig. Ja, jag kände att det var, det här var ett häftigt samtal. Jag märker nu håller jag på att runda av här. Jag känner att i och med att du sitter där och du förstår så mycket, och jag vet att du ser mig mycket mer än vad vi kanske någonsin har pratat om också. Och det ger mig en trygghet som gör att jag kan uttrycka saker som jag inte hade kunnat uttrycka om vi inte hade suttit här nu.
Nej.
Det märker jag nu. Det är häftigt.
Ja, nej, men så känner jag. Jag känner att jag kan säga vad som helst, och det är inget farligt liksom.
Nej, så känner jag också. Jag känner också att det är trygg i att du känner så. Ja. Vi blir inte rädda och tappar andligheten, så att säga. Enigheten. Det blir inget villkor för enigheten, utan den är självklar. Vi är trygga i att den finns. Oavsett av vad som, vi kanske kommer att stöta på något som gör att det är något som är svårt, eller vi inte förstår, eller vi kommer inte att tappa det. Vi kommer att stå kvar och jobba oss igenom det.
Det är ju väldigt trygghet.
Det är en nödvändig trygghet. Ja. Vill du säga något avslutande?
Nej, det kändes väldigt bra tycker jag också. Jag känner att jag inte hade något att säga innan jag kom hit. Så det var bra att jag inte hade planerat något smart att säga sådär. Kommer jag inte ihåg vad jag sagt, och det är också bra. Vad det blir, vad det blir.
Ja, just det.
Men det var lite läskigt ändå.
Det behöver nog få vara lite läskigt för att jag ska vara riktigt närvarande också. Livet är ju läskigt.
Ja.
Jag kan ju dö.
Ja. Vad fan händer då?
Ja. Ska vi runda? Eller?
Vi nöjer oss.
Passa på att säga också att vi har en ny hemsida från och med nu. Och lite lättare att guida sig och lite tydligare. Och, ja, trevlig att titta på. På återhörande. Tack för idag, Marve.
Tack, pappa.